skulle önska hade tid till att läsa vad Jesus säger. Han säger: av mig själv gör jag intet. Allt det jag gör har jag från Fadern. Jag kom för att göra hans vilja. Han är helt på hodet, han passar inte in i någon kirke. Förstår hur främmed Jesus blir när du ser på honom på den måten. Du kan läsa, jag vet inte hur många gånger, 6-7-8 gånger tror jag, i 4-5 kapitler i Johannes evangeliet, hur han säger det här på lite forskjellig måte, men gång på gång säger det att med mig som utgångspunkt är det ingen handlinger. Jesus, nej, Ellen White uttrycker det på den måten, han la hver dag fram sina planer för Gud till antagelse eller förkastelse. Och det syns jag, det är första gången jag läste det för många år sedan, nej, för en tulleman, han hade ingen planer för sitt liv. Han hade inte egna planer för sin dag. För hver dag skulle underläggas Guds plan. Och det första du uppfattar vad som står där, att du ser hur radikalt det är. Och så säger du, varför är det sån? Jo, av den ena grunden att du kan inte på basis av att han är född i Nazaret och har Maria som mor och har David som stamfar och Abraham allesammans, så kan du fortälla om han behöver vara. Han ville aldrig gå och lära sig korsfäste hvis han skulle spöra Abraham eller David eller Rutt. Du förstår vad jag menar. Alltså den plikt han låg under som människa, det som var hans moralska anliggande, det var för han en tale från Gud. För universet, världen är för Jesus, och i Bibeln en öppen världen. Den är inte lukket till för något utifrån. Den är öppen för tilltal utifrån. Så Gud talar inte människa, Gud påverkar människa. Och om du inte tror det, så är det ju helt tappat. Om du tror att människa bara är i sig själv som, och är allt det kan vara utan sig själv, så tar du helt fel. Jesus accepterar inte det och säger att hans liv är baserat på en helt annan fundament, och det må ju gälla hans förpliktelse. Och när han säger ska upp till Jerusalem och lida och dö, så säger Peter, gå bak. Nej, han säger, det ska du inte, säger Jesus, gå bak mig Satan. Så är det en annan stämme, det är en annan stämme. Gud talar, Satan talar. Gud vill en ting, Satan vill en ting. Satan talar nedifrån, Gud talar ovanifrån, i det där språk där. Och du må välja. Du må välja historia A, välj välsignelsen, välj förbannelsen. Jag säger det, hvis du väljer välsignelsen ska ingen folk kunna måla sig med. Du ska alltid vara över, aldrig under. Du ska låna ut pengar och aldrig låna någon. Det är väldigt dejligt, inte sant? Och så vidare. Ingen sjukdom, ingen plager. Här, sjukdom, plager, sutt och förföljelse, svärd och pest och mörke och skodde och eländighet. Och du må välja. Detta valg har en konsekvens, och detta valg har en konsekvens. Och det är ingen mening i att säga dessa två ting hvis det inte var ett valg. Varför ska du så säga det? Jag hade en teologisk lärare en gång, och en betydningsfull lärare heter han sig att vara. Han försökte på korridoren en gång mellan vi kom in på det här, det ting här, och jag var rätt så besvärlig i klassen, för det syntes att det luktet mer och mer av stoicism allt samman. Och till slut så tog han med fatten, den här kloke lärde mannen, och så sa han, nu må du förstå Jens, att Moses visste inte något mer om framtiden än vem som helst eller visste om framtiden. Så jag har en uppfattning att Moses fick se två historier, Israels lyckliga historia och Israels negativa historia. Glöm det, säger han. Han trodde att en historia Israel får, den kan förklaras utifrån vad den har varit. Var är du så hen? Jag mötte en ung dame från Oslo i Köpenhamn, en frisk, stark ung dame som jag tillfälligtvis mötte. Vi hade ett projekt i byen. Hon gick på gatan där nere och tillbjöd sig för pengar. Så spurte jag henne om hon inte hade betänkligheter vid det av olika grunder. Sjukdom och eländighet. Och så. Varför hon gjorde det här och inte i Oslo? Jo, familjen i Oslo och mer anonymt här och så vidare. Hvis du ska fortälla vad hon ska vara, ska du ta utgångspunkt i vad hon är? Hvis du ska säga till henne, du borde göra sån och sån, ska du ta utgångspunkt i vad hon är? Kan du bruka vad hon är till att fortälla vad hon bör vara? När du vaknar alltså. Är det forskjell på vad jag är och vad jag bör vara? Det är värt om min kone funnits där. Så hvis det är likhetstecken om de två ting där, så är du humanist. Så har du naturrättstänkningen ingår i ditt sinn, och det må du fjärna dig från. Och samtidigt vill jag säga att hvis du inte är naturrättstänkande men tror på uppenbaring, så står du överför en ny möjlighet hela tiden till ett nytt liv och till en ny start. Och det är det som är så väldigt flott. Det var en det er selvfølgelig det. Når Ellen White snakker om livet på den måten der, så får det mening. For eksempel, når du er ung, så står du overfor valg i livet. Du kan stå her, så kan du velge Gud, eller du kan velge din egen vei. Og hvis du velger Gud, så har du alle disse mulighetene til liv fremover, med alle de der positive ting som vi kan tenke oss til. Men så kan du velge galt, og det kan gå helt galt, og du går i fortapelse. Men du sier, noen har aldri valgt Jesus, aldri valgt Gud, men de har aldri helt sagt at farvel i sitt hjerte. De har levd hele sitt liv for seg selv, og så kommer de i dødens time og henger sin sjel på Kristus. Hva skjer så? Så står det at Jesus tar imot dem og behandler dem som om de ikke har syndet. Hvor god er ikke Gud i dødens time? Men så sier hun, konsekvensene, disse mange konsekvenser av det gode som du fikk her, og så mange konsekvenser av det dårlige du fikk her, det må du så trekke med deg inn i evigheten. Og da blir folk helt forbauset, akkurat som det skulle være på noen annen måte. Men sånn er det altså. Hun sier det veldig, veldig tydelig i oversatt til norsk. Boken heter Ord som lever. Jeg husker ikke hvilken lignelse det er. Og det er helt logisk at man tenker sånn i dens forbindelse. Men det som er poenget er at når du kommer i dødens time her, hvis du tenker naturrettsmessig, så er det ikke noen muligheter her. Men det er en fabelaktig mulighet for universet å åpne. Du kan velge det inn til paradiset på dødsleiet, hvis ellers forutsetningen er tilbake, og du kan angre og bekjenne og omvende deg, og så videre og så videre. Det er jo betingelse for det. Men teoretisk er det mulig, fordi det ikke er låst sånn som det er. Og selv om du hadde gått der, hvis det enda er et glimmer av håp for ditt liv, så kan du reises opp. Men det er noen konsekvenser ved det. Ja, det er helt tilfeldig at vi står og snakker om disse ting her, men
det er et spørsmål når det gjelder dette her med at Gud skal påvirke oss, og Jesus sier at han gjør ingenting uten han har det av Faderen. Og jeg har møtt mange kristne som i sånn sammenheng ikke tør å ta avgjørelser, for de skal bare gjøre Guds vilje. For de blir så usikre, sånn at hva er forskjellen mellom valget og påvirkningen? Hvem gjør valget? Vil Gud også velge for oss?
Vel, i vår uvitenhet og vår hjelpeløshet, så er det ikke tydelig om at Gud hjelper oss og støtter oss, avhengig av vårt behov og vår mottagelighet. Men det er sånn at, for å sitere Ellen White, for å gjøre det praktisk, hun sier, det er bedre å gjøre noe og gjøre en feil enn ikke å gjøre noe. Og du vet, man kan bli så forsiktig og vente så lenge at det går mark igjen, at man aldri kommer i gang. En passiv livsholdning er i seg selv en defekt. Og du vet, jo hurtigere du handler, jo hurtigere tenker du. Never do nothing. Som det stod på veggen i et verksted jeg var en gang. Gjør aldri ingenting. Det vil si at mennesker, for eksempel jeg som prestemann, jeg går rundt og gjør ingenting. Og det er jo veldig lett for meg å gå rundt og se alle de feil folk gjør. Men jeg ligger i den store feil, for jeg gjør ingenting. Og det er 10.000 ganger verre enn alle de som gjør noe og kommer til å gjøre en feil i ny og ned. Er du med på det? Så det er mennesker som har travelt, stort ansvar for penger, mennesker, bedrift, og alt det skal lynhurtig avgjøres. Folk står på valg og har 1, 2 og 10 sekunder til å klare seg, og 10 sekunder får de ofte ikke. Og de tenker hurtig, og en annen som står etterpå og ser i bakspeilet, som det heter, og dømmer klokt og ser hva alle feil verden har gjort, men gjør ingenting selv, er virkelig defekt. Og den defekt er jeg oppmerksom på at jeg har. Så mitt svar til deg, det er å si, hvis du for eksempel tror at Gud har lagt sin hånd på deg for å kalle deg til noe, så ta han på ordet hvis du mener han har gjort det, og hindre at noen blander seg i det valg du foretar, og handle, og så kan du gjøre som Gideon gjør, og be han stanse deg, eller la deg gå videre. Og pålegge Gud og ligge hindringer i veien, eller åpne dørene, det har du lov til å gjøre. Og vi er forskjellige personlige, noen er mer handledyktige enn andre, alle burde vi være mer handlingskraftige enn vi er. Så jeg er bare efter å si at du risikerer och snubbla, du riskerar att välja fel, någon gång i större ting men ofta i små ting, hvis du är ett handlingens människa. Och det är inte så förfärligt farligt. Ellen White säger det är bättre att välja och handla och göra en fel än icke att göra något helt tatt, för det är döden. Det är ett praktiskt svar. Men det kunde ju vara ett mer principiellt svar. För exempel,
jag uppfattar det så att när Jesus lägger fram sina planer för Gud varje dag, så har han en känsla av vad som är rätt efter att ha verkligen lagt det i ärlighet framför Gud, och så väljer han det rätta själv på en måte. Så att inte Gud på en måte vill överta ämnen till att välja hos oss, men han vill gärna rättleda den ämnen till att välja rätt. Så han uppfattar det, för då får du stärkare av som du skulle ha en ansatt som kom begynte att spöra dig om absolut allt. Ska jag flytta den, ska jag lyfta upp sånt, ska jag göra det, ska jag hela tiden
fint
backa det där. Men du vill att vill vara glad för den ansatten för att han tog initiativ, och du vill gärna att han lyfta för exempel till vad man önskat att utföra i den bedriften.
Jag syns det svarar gott nog till där. Det är sånt det är, sånt borde det vara, och det är den du beskriver en sund situation. Men för exempel när disciplinerna är i Jerusalem, så står det bli här intill du får helgon, så gå. Gå inte ut för Gud har sänt dig. Det är någon som säger Gud har sänt dem, men Gud har aldrig sänt dem. Det är någon som tar sin auktoritet som Gud aldrig har gett dem. Det är någon som får ta handlingar som du säger kommer från Gud, som Gud aldrig har. Och det är ju det som är det faran med det. Faran är att man gör det onda och tror man gör det goda. Det förstår vi allesammans. Och när Jesus lägger planen sina fram för Gud, som från dag till dag, så har ju Jesus studerat Guds ord. Han vet vad hans mission är. Och som jag skyndar mig att säga, vet adventisterna vad deras mission är? När du säger 1844, så är det så att adventisterna är vid att snubbla och tapa sin förståelse av betydningen av den undersökande dom, är det inte det? Ja, jag vet inte, jag spör alltså, jag spör ju dig. Men en undersökande dom är väldigt viktig, för man förstår i förbindelse med en undersökande dom vad vår business är. Den samma profeti på 2300 aftoner och månader som ger oss Jesu lidelse och död, hans dop, lidelse och död, uppståndelse och så vidare. Den samma profeti som berättar om Jesus berättar oss om dig och mig. Är det en tröst? Därför när Jesus vet att han ska dö, var vet han det från? Vi vet han från skriften. När du vet vilken uppgave du har i världen, var vet du det från? Stod i Aftenposten idag, jag kikade i Aftenposten, stod ett pip om det. Och det vill säga, du måste hämta det från skriften alltså. Därför kan man bli väldigt, väldigt säker på vad man bör vara hvis man har adventskapet för sig. Jag är pinlig uppmärksam på att jag inte har varit någon värdig representant för saken. Men jag huskar det jag som helt ung man, 19-årig soldat, kom till att läsa boken En stor strid. Jag var döpt adventist, men jag förstod inte fullt ut. Och så kom jag att läsa den boken, och förändrat mitt liv totalt alltså. Plötsligt så stod det i många andra alternativer. Till liv stod plötsligt klart för mig som värdelöse. Plötsligt så blev det en sån generell hållning hos mig. Jag låg på sanningskalven uppe i Nordmarka ett sted samman med goda vänner och hågtömmer. Vi var militärnäktare. Jag hade varit soldat först, och så blev jag militärnäktare och låg där, och det var väldigt morsomt och hyggligt. Men den boken fick mig till att se på alla ting på en annan måte. Jag fick inte sova om natten, så jag gick ut iskall januarnatt under stjärnorna, och jag dansade och hoppade och sa, visst detta är sant, så må jag vara med på detta. Och jag hade förtänkt att kanske jag skulle vara ingenjör och bygga den mest fantastiska bro, eller en vän av mig, han ville vara läge för att göra något gott mot andra människor. Och allt som var väldigt viktigt för mig, för min personlighet, så blev allt underordnat detta ena, att det var sant eller inte sant. Och så må du välja, och jag kommer att välja det sista i världen jag skulle önska ut från en naturlig förutsättning, det var ett präst. För det är som jag fortalt många genom åren, jag hade tre förfärliga ting man inte kunde vara. Det var präst, kolportör eller missionär alltså. Det var det mest pysete och mest förkvacklande aspekt man kunde blanda sig i livet alltså. Jag husker en sån kolportör alltså, vad är det för något? Maser på dörren hos folk och fräcker sig upp. Och en präst lukter av mun och kan på bönnemöte. Nej, det var så motbydligt. Jag hade väldigt dålig bild av det. Och en missionär, det var en som inte fick den dog till här hemma, så reste han ut ett sted. Kunde styra med någon annan. Jag hade så negativ bild av allting. Och att jag då skulle ända upp och fungera som präst. Jag har inte varit någon god präst, men poängen är plutselig så står det klart for meg at min plikt ligger innenfor i en gate, ikke sant? Og da husker jeg, jeg vil være hva som helst. Og gikk ned på konferenskontoret og sa til Frivold og Nilsen der nede, som styrte og regjerte den gang, og sa jeg vil gjøre hva som helst. Jeg har vært snekker før, jeg vet ikke om du kan bruke meg hvis det er tak som lekker eller toalett som er tett. Ja, de hadde noe i Drammen for øvrig. Så for meg så var det, jeg så på Frivold og på Nilsen og på alle der som Guds sønner, altså. For meg var de simpelthen sendt fra himmelen, for de holdt plutselig på med det eneste som var verdt å holde på med. Forstår du? Dermed så utelukkes andre ting, for det er jo mange ting du kan gjøre, ikke sant? Og derfor når du står sånn som ungt menneske, så kan du, som du pleide å si i gamle dager til ungdommen på Tyrefjord, du kan jo gifte deg med dem med mange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det er jo ingenting, du kan gange det med 10 noen ganger. Det er så mange muligheter. Men Gud, han ville fortelle deg om det var noen av de mulighetene, kanskje en av de mulighetene som han hadde tenkt, eller en helt annen som du aldri har tenkt. Skår du? Og det er det som er poenget, at mennesket har få år og må befatte seg med hva Guds plan er for det menneskeliv, de år man har. Derfor Ellen White, hun er veldig konkret når hun sier, like sikkert, du kjenner det sitatet, like sikkert som Gud har en plass berett for deg i himmelen, like sikkert er det at han har en plass for deg i denne verden. Og tenk for de som har overbevisning om sitt kall, hvor lykkelige mennesker de kan være, de vet at de er kommet inn på Guds veier. Og så man kan gjøre det generelt for sitt liv, kan man gjøre det mer detaljert. Og Jesus, han visste det generelt ut fra profetien, fra skriften, og han la hver dag frem i detalj hva han ville. Så innarbeidet under Guds plan var det umulig for oss å være. Jeg føler jeg ikke har så mye å si mer utover det, for jeg føler jeg ikke har gjort sånn selv. Vet jeg ikke har, men det er altså det dreier seg om. Altså man kan komme til å tvile på om vil Gud svare oss på de ting der. Tror du det? Det er jo noen mennesker som føler at Gud leder dem. De kan se tydelig fra skriften at det er sånn, og de kan se profetiens ånds råd og vitnesbyrd, og så kommer det frem for deres sinn en klar oppfatning av hva det som er deres plikt. Men så kan man være uvillig, man har ikke lyst, om vi ikke være prest og misjonær og komportør, hvis man ikke vil det, så hvis du ikke kan det, hvis du ikke vil det, så kan Gud ikke si precis hva han vil med deg. Sånn blokkerer man, ikke sant? Og hvis man kommer der og egentlig ikke vil, men så spør man Gud hele tiden, kan ikke du fortelle meg hva jeg skal, men egentlig innsikt så vil man ikke, samme hva han sier, så blir man handlingslammet. Og hvis du da har en positiv innstilling, så i sin uvidenhet og dumhet kan man tråkke over streken en gang iblant. Det betrakter Ellen White som det mindre onde. Det verste av alt som skjer er at du ikke handler, og handler etter din overbevisning om hva som du vet er rett. Det er da du går fortapt. Ja, det var et dårlig svar. Hva er det spørsmålet her? Se om vi kan se hva som står der. Det spør så forferdelig vanskelig, synes jeg. Kan du si noe om emnet i midten på tavlen bak deg? Endetid. Ja, det kan jeg si. Jeg skynder meg å si det, så kan vi gå hjem. Endetid, ja. Det ligger jo i ordet at tiden skal ende, ikke? I motsetning til muslimene, så, hvor det går, hele går i sirkler, og i østens religioner så går det i sirkler, det vet du om, ikke sant? Samsara, du vet den samsara, sirkel, jenta, reinkarnasjon, om og om igjen. Muslimene har også symbol for sin religion som sirkel, og det er veldig viktig at den er tom, det er ingenting i sirkelen. Synes jeg er en eget betegnende. Men så har vi også andre oppfatninger som også har østen. Det er som at man begynner ingen steder, og så er man, og så er man ikke, og så begynner man, og er litt, og er ikke, og man fortsetter med det her, og man er ikke. Forstår du? Det er sånn evig, begynner ingen steder, slutter ingen steder, eller det slutter i ingenting. Altså når du går over i nirvana og ikke er noen ting. Så har du evolusjonsteorien. Det er en sånn, men altså i den indiske tenkning, eller østlandstenkning, skulle jeg si østlandstenkning, så er det sånn at det er jo en oppstigning. Men oppstigningen går ut på at du går ut av virkeligheten og livet, følelser og kropp og alt som er. Du har gått over i nirvana og den rene sjel og rene ingenting. Men i evolusjonsteorien så har du denne her tanke som vi kjenner fra vår kultur, og den har jo, den går jo mot et klimaks, noe stort og fint. Man begynner på et nullpunkt, og så går man et stykke, så blir det litt bedre og litt bedre, et nytt nivå, og det er sånn opp og ned, men stort sett opp. Og hvor det ender, hvor godt det blir til sist, det er ikke til å beskrive. Og sånn er det i det kommunistiske samfunn. Det er tese, antitese, syntese, tese, antitese, syntese, til du ender i det rene kommunistiske samfunn og lykken er hjemme. Og sånn har du også evolusjonsteorien. Det vil si at det er noe nytt her i forhold til det som er der, og det er noe nytt her i forhold til det som er der, og det her er nytt i forhold til alt annet. Forstår du? Denne oppgang her betyr at det ender med et eller annet som da, når det er endelig kommet dit, blir ved med å være og være og være godt uten forandring. Det er sånn statisk oppfattelsen av tilværelsen. Og vi kristne har arvet noe av den der statiske tilværelsen. Man tror at når man kommer til himmelen, så er all vekst forbi. Det vil være katastrofe hvis vi kom til himmelen og så tusen år etterpå var like dum som vi er i dag. Det kan du godt forestille deg. Hvis vi ikke blir klokere, dyktigere, mer innsiktsfulle og får større erfaring, så er det jo meningsløst. Man vokser og vokser og vokser, og det er aldri noen stillstand. I den greske modell, som jo er hedensk, det er alt en statisk sannhet. Utgangspunktet er ikke null og niks, men utgangspunktet er altså sjelen da, de evige ideer. Og de er statiske, de blir aldri større, de blir aldri mindre, de blir aldri forandret. Hva de er har de alltid vært, og hva de alltid vært vil de alltid bli ved med å være. Det er alltid en ting og ikke noe annet. Mot disse her oppfatningene av at du går frem mot en tilstand som er perfekt, og så blir du der. At utgangspunktet er perfekt, og der blir du. Du kommer tilbake til det, så er det godt nok. Sånn er det ikke i Bibelen. Når du kommer til himmelen, så er det ingen stillstand. Stillstand er død, liv er aktivitet. Og derfor når vi sier endetid, så må ikke vi tro at det er endetid i den betydning som andre taler om endetid. Vi mener at historieforløpet som vi kjenner det her, man skal nå det Gud vil, og når vi har nått det, så vil han ha oss et annet sted hen. Forstår du? Og utgangspunktet er ikke et spørsmålstegn, det er et utropstegn. Sånn var det i begynnelsen, og du vet hva han vil. Og hvis han ikke hadde tatt begynnelsen, la oss si at Adam ikke hadde tatt begynnelsen, men at Adam hadde blitt i paradiset, så ikke Adam vært like enfoldig i dag som som mennesker som lever i synd. Du forstår hva jeg mener med det. Adam ville ha avansert frem. Når vi har et brudd i disse ting her, så er det fordi Gud vil noe. Og det er det dreier seg om når vi snakker om Guds planer. Gud vil noe. Gud vil sette toppsten på, som det sier. Han vil til ende med dette han holder på med. Og når han har fullført sitt mål, så er enden der. Ja, det her er det rene teori å snakke. Jeg kan se på ansiktene at det her går helt galt.